Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay, en del av Power Media.
Steven springer därifrån.
Alltså jävlar vad man hade blivit arg, eller? Och då vet man att skilsmässan är nära att bli lämnad i en kvinna.
Han lämnar sin 19-åriga fästmö ensam kvar i deras lägenhet.
Ta vad du vill, ta min fru!
Det är verkligen! Tre främlingar med vapen. Det här är mord mot mord. Jag heter Karin André. Det här är Anna Sandell. Ska vi liksom börja med att ta en lite så här koll så här. Är det någon här inne som har lyssnat på podden sen vi typ började göra den?
Kolla!
Ja, men ganska många.
Och tvärtom då, är det någon som aldrig har hört podden?
Ja, ja, men också här ganska många.
Här har vi killarna. De goa, fina killarna. Sätter sig ändå längst fram.
Verkligen gillar det. Det är bra.
Både han med jackan på stolen, ja, och han längst
nice.
Fram.
Man ska fan ta för sig.
Ni vet hur man gör. Helt rätt.
Så kul. Det men brukar ju vara så.
Ja, men ska vi liksom berätta någonting om
men okay, vi har en podd som heter Mord mot mord.
Just det, nu pratar du. Ni pratar bara pratar om honom.
Som heter Mord mot mord, och vi släpper ett avsnitt varje vecka då, där vi pratar om djurmord men också väldigt mycket annat. Oss själva. Jag skojar. Det gör vi också. Men ikväll kommer det bli... Vi har kallat det lite för twist and turn. Ni vet inte vad som kommer hända.
Alltså ni har ingen aning. Inte vi heller. Det är ett problem. Men vi tänker att vi testar.
Vi kör.
Det känns bra tycker
ja,
jag.
Underbart.
Jag gick av tåget. Vad lyssnar man på i Norrköping? Slog på lite Eldkvarn. Och sen så kom jag på så här. Jag är ledsen men jag gillar ju verkligen inte Eldkvarn.
Nej.
Men jag lyssnade ändå.
Det gjorde du.
Alltså hela vägen till hotellet. Ja. 4 minuter. Bytten mellan lite olika låtar och så. Nu sätter vi igång.
Vi sätter igång.
Jag lutar mig tillbaka. Så kan även ni göra. Nu sticker vi.
Okej, Norrköping. Sist vi var här, kanske ni som var på podden minns, så var det ju ganska svårt att hitta ett lokalt fall. Det var det även den här gången kan jag säga.
Men det lättade den här gången.
För du gjorde ju inte bara ett, utan du gjorde ju typ 3 lokala fall sist. Och jag vill vara lite sämre, så jag kommer göra inte bara ett, men 2 fall. Det ena börjar och det andra slutar här i vårt älskade Norrköping.
Ja, bra. Ja. Ja, bra. Det är toppen.
Så vi börjar kvällen här i Norrköping. I början på 1870-talet, år 1872, föddes en flicka vid namn Siri Tunström. Hon föds in i något som bör beskrivas som en övre medelklass. Hennes pappa var då fabrikör. Han drev alltså egen verksamhet. Och... jag vet inte exakt vad de gjorde, men liksom, han var...
Jag läste att det var mycket fabriker här.
Ja, han var businessman liksom. Mm. Så de har det gott hemma, kan man säga. Och hon gick då först i skola här i Norrköping på Aurore Pihls norra läroverk för flickor. Och sen läste hon vidare i Stockholm på högre lärarinneseminariet med ambitionen om att bli lärare. Hon hoppade av, antingen så blev hon sjuk eller så tyckte hon bara helt enkelt inte att det var någonting för henne.
Det låter lite som att hon drog en vit lögn. Jag är väldigt
sjuk. Jag är jättesjuk, jag kan inte komma tillbaka. Istället så arbetade hon som kamrer på Norrköpings enskilda bank i flera år, och hon var då väldigt duktig och superambitiös på jobbet. Och som vi ju vet så finns det ju en hög risk då med att vara en duktig ambitiös på jobbet. För hon avslutade sin tjänst där för att hon då fick något som kallas... Eller hon var då nervsvag. Alltså
hon var utbränd. Men nervsvag är ju ändå annars en av mina favoritdiagnoser.
Ja, nej men hon var absolut...
Jag ger mig själv alltså ändå löpande. Att man känner mig lite nervsvag idag.
Man kan ju relatera till det. Men hon var absolut det man utbränd. Idag skulle kalla för utbränd. Hon beskrivs som en så här otroligt ordentlig, hederlig kvinna. Och hon verkar ha varit en väldigt ensam person. Och hon beskrivs ibland som folkskygg.
Det är något roligt med att ibland beskrivas som det.
Men kanske så, ja, vissa då.
Det här är dåtidens att man är utåt eller
Introvert, extrovert.
Exakt,
precis. Gul, röd, blå, grön.
Ja, verkligen. Folkskygg, inte folkskygg.
Du är inte folkskygg.
Hennes pappa hade ju egen business. Hon blev väldigt tidigt intresserad av affärer, hon också. Och hon jobbade ju då på banken och sådär. Så när hennes pappa gick bort så tog Siri då, med hjälp av sin mamma eller tvärtom, över bolaget helt enkelt. Som de drev pappans bolag efter hans bortgång. Och det gjorde hon bra och sådär. Men efter hennes utbrändhet då så hade hennes mamma noterat att någonting hade förändrats med Siri. Hennes modesta dotter hade utvecklat något som då kallades för en feber för att handla.
Va?
Hon blev alltså... shopaholic, tack. Ja, exakt. Dåtidens shopaholic. Feber för att handla.
En feber för att handla?
Ja. Ändå starkt.
Som en filmtitel, eller?
Och hon handlar allt möjligt. Allra helst handlar hon böcker på franska, men hon handlar inte.
Så kom...
Ja. Ja, men hon köper också...
Nej. Det låter typ som min mans shopaholic-beteende faktiskt. Det väller in drösar av böcker varje dag hemma hos oss.
Ja. Men hon köper också möbler, kläder och liksom allt annat typ. Och hon börjar handla med aktier. Och hon handlar då med aktier, alltså på Stockholmsbörsen. Och Stockholmsbörsen var tydligen den tystaste börsen i världen.
Det var inget gorm. Nej. Fast det är utmärkt för henne som är så folkskygg.
Ja, det är precis så det är, Karin. Vi kommer dit. Du är lite way ahead. Men för det är nämligen så här då att Stockholmsbörsen hade då introducerat en ny teknik där man då ringde in sina ordrar istället för köp, sälj, kasta papper och typ så här. Så hon då ringer in sina ordrar på börsen, helt enkelt.
Med väldigt tyst röst.
Ja.
Jag skulle vilja ha
12.
Nej, om det går bra. Annars går det också bra med Inga.
Nej, men hon är skillad. Hon är inte försiktig liksom när hon handlar, utan hon är riktigt bra på aktieaffärer. Och hon tjänar ordentligt med pengar. Och det verkar inte som att det bara är liksom för inkomsten. Det är inte bara det att liksom hon tjänar mycket pengar som driver henne. Hon drivs liksom av
ruschen.
Spelet. Hon spelar på börsen helt enkelt. Och hon tjänar så bra med pengar, så hon bestämmer sig för att lämna... Det är otroligt fina, men lite mindre än Norrköping för huvudstaden, Stockholm.
Jättebra. Annas hemstad.
Exakt. Och hon tar med sig sin mamma. Och tillsammans flyttar de in i en stor svit, en trerummare på Grand Hotel.
Oj, det går riktigt bra.
Det går riktigt bra. Och Grand Hotel är ett ganska nytt hotell. Väl installerad på Grand så får hon, som jag förstår, en direktlinje från sitt rum till börsen, som jag tror ligger i Gamla stan. Och hon ringer då flera gånger om dagen, ringer hon in flera olika ordrar.
Och när man tänker den här tidens direktlina, då tänker jag ju typ en burktelefon där och en burktelefon där.
Det kan det ju typ mycket väl ha varit. Hon satt på Grand, hade en burk, hade liksom över vattnet gick tråden. Mm, absolut, det var precis så det var. Och det som då började som ett intresse som hon då liksom också råkade vara väldigt bra på kom helt plötsligt att liksom styra hennes tillvaro helt och hållet. Hon vill bara köpa, sälja, köpa, sälja, köpa, sälja.
Wow.
Och hon lånar då pengar för att kunna liksom fortsätta göra det här. Och hon tjänar stor kovan. Alltså hon tjänar så mycket pengar. Och det verkar alla som var på börsen ha gjort i princip. Jag läste en artikel på Affärsvärlden.
Annars startsida.
Verkligen. Och det var svårt på många sätt liksom att förstå. Men det verkar som att det har varit så här att det rusade under första världskriget. Det var de här stora typ AGA, SKF, alla de här stora, liksom, deras aktier bara rusade. Men 1918 så var det någonting som hände då som gör liksom med börsen. Det var någonting som hette...
De bara, åh nej, kriget kommer snart ta slut. Nu kommer alla våra business krascha.
Ja, men det verkar ha varit någon sån rush på börsen. Okej, läs artikeln. Vi länkar den i vår grupp. Men det som hände då, alla har tjänat skitmycket pengar. Sen börjar alla förlora skitmycket pengar.
Bubblan sprack.
Det spricker. Vi är inte ens framme vid den stora börskraschen än. Det kommer lite längre fram så ska jag...
Oroa er inte.
Jag skojar, det kommer inte sen. Så att alla då som har tjänat skitmycket pengar börjar förlora jättemycket pengar. Men hon låter sig inte nedslås av det här, utan hon är bara så här, men det vänder. Det vänder alltid.
Åh nej.
Så istället för att liksom börja takta ner så tänker hon, jag ska vara med på uppsvingen. Jag lånar mer pengar. Och hon bara lånar och lånar och lånar och flyttar flyttar pengarna mellan banker, banker, banker. Så snart så har hon lånat väldigt mycket mer pengar än vad hon har liksom täckning för. Det här stressar henne inte alls. Hon kommer vinna tillbaka och säkert dubbla det hon lånat när börsen vänder.
Men alltså, det är ju någonting med det här som är att så här, ja, om det hade gått bra för henne så hade ju alla bara, gud vad smart hon var som lånade pengar, ja, och hängde kvar.
Ja.
Så att, gör det, hörni.
Ta råd på aktiehandel från oss.
Verkligen. SMS-lån rakt ut på börsen. Jag vet liksom inte vad en aktie är, riktigt.
Jo. Det vänder inte. Börsen fortsätter att rasa och Siri fortsätter att förlora pengar. Hon har maxat alla krediter hon har. Hon har flyttat runt pengar på ett väldigt fiffigt sätt.
That's your Norrköping girl.
Men till slut så når man då en punkt då hon inte kan fortsätta längre. Under sommaren 1990 så uppdagas en...
Nej, 1990.
Det tog så lång tid för dem att komma på
det. Gud, du hoppade bara här på den stora börskrisen.
Hon var så smart så det tog så lång tid. 1919, tack. Aha. Ett år efter. Så upptagas en otrolig bankkupp då som hon har drivit med. Genom då checkmanipulationer så har hon lyckats lägga beslag på mer än 3,7 miljoner kronor i dåtidens värde.
Jävlar! Mm.
Det motsvarar ungefär 30 miljoner kronor idag.
Alltså, gotta give it to her.
Norrköping. Nej,
det är sjukt ju.
Ja, det är helt sinnessjukt. Det är så mycket pengar. Och efter hon som hon har varit så bra kund då, i så många år, så är det liksom ingen som har ifrågasatt hennes beteende. Och hon är då den här liksom modesta kvinnan som handlar jättemycket. Men så hon har liksom bara fått pengar då från bankerna. Pumpat ut. Men när det här uppdagas då så stängs hon direkt av som kund och de som har skött hennes ärenden, de stängs genast av som personal från banken också för att de typ inte har då liksom upptäckt det här. När hon ställs mot väggen då och konfronteras med det här hon har gjort så kan hon inte förklara vad som har hänt. Hon är bara så här, nej men jag har inte gjort något brott. Liksom. Hon är helt frågande inför anklagelserna som kommer. Och när hon läser igenom, hon får läsa igenom polisens anklagelser, så ändrar hon löpande ord i texten. För de typ kallar det för brottet och skriver att hon har gjort... Och då är det bara att hon bara, brott? Nej, typ så här, lån? Liksom en
affär?
Ändrar
smarta
allting.
Smarta val? Ja. En feber att handla?
Feber att tack? Nej, men så hon liksom bara är så här, gud vad, jag fattar inte vad ni pratar om. Så är hon.
Soft inställning till polisen.
nej, jag fel.
Herregud.
Nej, men så hon skaffar sig bara en advokat och säger typ så här, jag behöver komma ut på börsen och handla igen för att täcka de här kostnaderna, ja, nu som jag, gud, får i samband med den här rättegången.
Dyrt.
Ja. Jag bara, jag vet inte. Men
inte jag heller. Nej, jag avslöjar mig.
Jag tror inte att hon tillåts att handla på börsen igen då. Men i rätten då anses hon vara skyldig till bedrägeri och döms till straffarbete. Alla som vittnar i målet däremot menar att hon inte har varit vid sina sinnesfulla bruk när hon har handlat på det här viset. De menar att hon kan inte ha varit det för att det är typ för olikt henne. De är bara så här, vittnar om hur hedlig hon är, hur ärlig hon är. Och därför döms hon då inte till fängelse.
Men är det den här febern och handla som har tagit henne eller är det nervsvagheten? Liksom. Det är oklart.
Jag tror att det är febern och handla.
Att de, gud vad härligt att ha så shopaholic som
skriva
försvar.
Skriva av mina kreditskulder för I'm just buying things.
Verkligen,
för att jag har feber.
Tänk när Lyxfällan kommer. Nej.
Jag hade feber.
Nej, jag hade feber att handla.
Men efter rättegång då så anses hon istället då vara mentalt instabil. Och hennes straff ändras då från straffarbete till vård på Konradsbergs mentalsjukhus. Den här sinnessjukdomen anses då vara tillfällig och framkallad av överansträngning.
Hon är utbränd.
Igen. Men hon tillbringar då 2 år på Konradsbergs mentalsjukhus innan hon skrevs ut 1922. Då flyttade hon in hos sin mamma som hade flyttat till Stockholm permanent och bodde då i en lägenhet på Östermalm. Efter det levde hon ett stillsamt liv. Hon gifte sig aldrig och gick bort 1948 när hon var 76 år gammal.
Hmm. Siri Tunström, sa vi det?
Storhandlaren från Göteborg.
Nej! Det är du! Förlåt! Alltså,
första dagen på turnén och du är redan som kungen.
Kära örebroare.
Jag tänkte på dig, storhandlaren från Göteborg.
Men vet du vad?
Alltså, storhandlaren från Norrköping.
Hade du skrivit det i manuset?
Ja, jag har döpt henne till det.
Åh gud, det är toppen. Ah,
skit också, men vi fortsätter. För jag har en till Göte. Okej, det här kommer bli ett trauma.
För alla inblandade.
Okej. Vi fortsätter. För jag har ett till Norrköpingsanknutet fall. Fall, det är mer en berättelse också.
Det här var väl ett fall? Hon stal från 30 miljoner.
Ja, det här var absolut ett fall. Det var absolut ett fall.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Nu är det dags.
Nu är det så här då. Vi fortsätter kvällen. Vi kommer att hamna i Norrköping igen. Men vi kommer att börja i Stockholm. Så vi liksom byter plats helt enkelt.
Ni får bear in mind här då. Hur lite gamla spännande brott det finns här. Det brann många gånger. Det är fruktansvärt. Tycker synd om er. Det var lite svårt att lista ut vad som pågick egentligen. Men det här kommer bli toppen.
Jag tror det.
Och Halloweenigt.
Halloweenigt. Mm. Om ni fattar vad jag menar.
Wow. Ooh, spooky, spooky Halloween.
Nej, men så här är det då. I Stockholm då, 1708. Det är, vi har liksom gått långt tillbaka. Det är ju mer än 300 år.
Nu vill du bara visa att du är bra på matte.
Föds då en person som heter Johan Jakob Graver. Han har massa syskon när han föds i familjens hem då i Gamla stan. Han har alltså 10 syskon.
Det verkar så jävla jobbigt.
Det verkar så sjukt jobbigt.
Men det känns som att de var tvungna att toppa upp. Mm. Det var så många som dog.
Men gud vad hemskt. Ja, det är så var det. Ja, det är absolut sant. Han växte upp, blev en väldigt duktig affärsman, även han, precis som Siri. Men det var då inte en helt enkel resa, för han var liksom född i fel klass. Han hamnade i luven med polisen flera gånger för att han då bedrev olaglig handel. Alltså man fick bara göra affärer om man var borgare. Han då är född i fel klass. Han hamnar i trubbel med polisen flera gånger för att han då bedriver den här olagliga handeln. Till slut får han då sitt burskap. Det här, ni får se det här lite som en historielektion också.
För de älskar det.
Ja, det är som crossover med historiepodden. För han är väl från, han är ju östgöte, väl?
De claimar honom inte.
Nej, verkligen. Okay, jag kan klämma honom här. Jag tycker han är toppen. Han fick då i alla fall licens för att bedriva handel. Han blev alltså en riktig borgare. Och det öppnade upp då så att han kunde göra ordentlig handel. Och han är skitbra på det. Han gifte sig med en kvinna. Tillsammans med henne får han 3 söner. 2 av sönerna går tyvärr bort. Även hans fru då, Ulrika Petronella som hon hette. Och jag vet typ inte om det är dubbelnamn. Om man hade det som i Norge, att alla hette dubbelnamn i Sverige förr. I Norge gör de det fortfarande. Alla.
Ulrika Petronella?
Ja.
Har du hetat i Norge alltså?
Hon blev väldigt sjuk. När barnen var små då, även innan de här 2 äldsta pojkarna hade gått bort, så anställde. Jag är jättenervös.
Men jag vet, vet du vad? Det går toppen, du är underbar.
Tack. De anställde, och kanske beställde, en guvernant, en barnflicka då, som skulle bo hemma hos familjen. Och trots att de levde då ett gott liv i Stockholm så bestämmer de sig för att lämna staden för det lite mindre, men otroligt fina Norrköping.
Finare tycker vissa.
Ja.
Jag bland annat. Annars skulle Anna Pahl, jag kommer inte att säga det, för att få över dem på min sida.
1763 flyttar de då till en gård här utanför Norrköping. 2 mil norr om stan. Rodga säteri. Är det någon som har varit där? Mm. Då vet ni vart det barkar. Eller?
Eller?
Något år efter flytten så avled även Ulrika Petronella efter en långtids sjukdom. Och sjukdomen var, hette då vattusot. Och det är alltså att hon hade ödem i hela kroppen. Det dröjde dock inte länge innan Jakob hittade ett nytt kärleksintresse. Och han behövde inte leta långt borta. För 1764 gifte han sig med familjens guvernant som var en 34-årig kvinna vid namn Maria Magdalena Urenia.
Tänk att folk har gjort så i alla tider.
I alla tider.
Marry the nanny.
Vem var då Maria Magdalena Urenia? Det finns ju då inte så mycket att läsa sig till om någon på 1700-talet, men ännu mindre om kvinnorna. Men en av de få sakerna som finns att hitta om hennes liv innan hon gifte sig med Jakob Graver var då att hennes farfar 1676 lämnade in en hemställan till trolldomskommissionen. Som att var de som drev...
Men alltså förlåt, men hette det så på riktigt?
Ja, jag säger ju trolldomsministeriet för att jag är en Harry Potter-fantast. Men det, ja, det hette trolldomskommissionen.
Det är alltså häxsituationen...
De drev liksom häxprocessen i Sverige.
Fan, vilket sjukt verk att jobba på.
Ja, men säkert ganska ärofyllt.
De har ju många verk här i Norrköping. Ja. Också läst mig till.
Trolldomskommissionen.
Fan, det är ett jävla bra namn alltså. Mm. Alltså, det känns som att men det är inte bättre lika... än ministeriet.
Nej, jag skulle säga inte lika bra
jo.
Som... Nej.
Jo.
Jag älskar ju det i Danmark, för där heter ju allt ministeriet.
Men kul att det här bråket i början på är slutet på vår vänskap.
Ni fick komma med och vittna mord mot mors upplösande. Han anmälde, jag lämnade in hemställan då, till trolldomsministeriet.
Här tar vi oss faktamässiga friheten
till trolldomskommissionen. Där han anmälde att han hade blivit medtagen på en ofrivillig tur till Blåkulla.
Men det här är alltså återigen dåtidens alien abductions.
Absolut.
Så han fick åka med alltså.
Ja, jag vet inte om det är sant, men det verkar ju som det.
Det som stämmer med det, som är så här, om det nu
var så,
det var så. Vad är det att klaga på? Alltså jag vill så gärna åka på flygtur,
ja,
typ.
Ja. Så skrattar han.
Som du! Ja, det är så, jag skrattar alltid som en häxa i morgonljuset.
Och jag vet inte om de fick tag i häxorna, men troligtvis så gjorde de det eftersom de fick tag i typ alla häxor.
Och även de som...
inte var det.
Och vilket då gäller alla.
Ja, jag vet. Hur så?
The good old days.
Maria Magdalena, utöver det här då, så föddes hon i Ångmaland 1730. Hon var prästdotter. Så man kan ju ändå typ tänka sig vad hon hade för typ av uppväxt, tänker jag. Och den beskrivning som går att hitta av henne är att hon var begåvad, vacker och kraftfull.
Har hon skrivit den själv?
Troligtvis. De fick i alla fall 2 barn tillsammans. Och om han då hade varit, Jakob, varit en framgångsrik handelsman i Stockholm, så var det ingenting mot vad han blev när de flyttade hit till Östergötland. Då när han köpte Rodgasätteri så fick han också med sig 2 väverier och ett tillbruk då som heter Hultsbruk. Så när han då köpte Rodga så blev han då en av traktens mäktigaste personer. Och när han dog 1779 så var han en väldigt rik man. Och när han då dött så fick Maria Magdalena ärva allt. Tror jag. I princip allt. En del hävdar då att hon hade fått ärva så fördelaktigt för att hon hade fifflat med Jakobs testamente. Vet inte om det finns någon sanning i det, men så sades det i alla fall. Och helt plötsligt var ju då även Maria Magdalena en av traktens mäktigaste kvinnor.
Det tyckte de inte om. Kanske.
Alltså det verkar typ inte som att folk hade så mycket problem med det. Ni var väldigt liksom...
Alltså, good on you.
Ja, verkligen. Redan då väldigt jämställt här i Norrköping. Men med då sina nya fastigheter och sina nya pengar och sin nya makt så träffade hon också en ny man. Också framåt tänkt tycker jag liksom på 1700-talet. Och det här var en mycket yngre man. En toyboy. Hon träffade den 19 år yngre Christian Brandt. Hon var 53 år. Och han verkar typ ha så här... varit den som gjorde bodelningen typ, eller om man kan kalla det för.
Okay, de letar verkligen Ragnar.
Ja, men det här är ja, det är enkelt.
Ja,
och som du vet då så beskrevs hon ju, eller som ni vet, så beskrevs hon ju som kraftfull redan innan Jakob hade gått bort. Och efter då att han har gått bort så ändras den här beskrivningen från kraftfull till kanske lite mer läskig.
Men det är ju en fine line
det
som kvinna.
Det är ju verkligen.
Det är det verkligen.
Det vet vi allt om.
I vissa dagar är vi kraftfulla, andra lite mer obehagliga.
Hon beskrevs som en härskarinna. Och hennes egna barnbarns barn. Hennes barnbarns barn, eller barnbarn, beskrev henne som en sträng och stolt fru. Det fanns inte en själ som inte slog ned blicken inför hennes mörka, hotfulla ögon. Visst förde hon en sträng, men också lysande regering.
Och det här är liksom, man. Det är de som uttalar sig om sin mormors mor.
Ja.
Det här var liksom den varmaste.
Alltså,
ja, verkligen. Okej. Okay. Mm.
1819 gick hon bort, och när hon dog så hade hon begärt då att hon skulle begravas med båda sina män. För tydligen hade också den här väldigt... Christian då, som ju var nästan 20 år yngre än henne, hade gått bort före henne.
Jag tänkte, annars vore det riktigt sjukt.
You're coming with me. Nej, han hade redan gått bort. Och hon ville begravas med dem på Rodgas mark, för där hade då de begravts. Och enligt elaka tungor så kunde hon mycket väl haft att göra med båda sina mäns bortgång att göra. Jag vet inte om det finns någon bevis för det. Troligtvis inte, mer än att hon var en härskarinna. Alltså, det var härskarinna. Det är inte jag som säger det, utan jag vill inte att hon ska komma till mig. För innan hon hade gått bort så hade hon sagt åt då till folk i sin närhet att när hon dog skulle hon köras i ilfart till kyrkan, för att hon ville att prästen skulle läsa över henne så fort som möjligt, så att inte djävulen skulle ta henne. Så hon var ju, visste ju
att det fanns risk.
Att hon visste vart hon skulle om inte det blev så. Och hon dog...
Jag skulle att man bara, alternativet att vara lite nice i livet fanns inte.
Nej, nej. Läs över mig så fort Svin kan.
Snabbt, för jag är a bit of an asshole.
Hon dog i januari och det var superhalt. Men de vågar då inte göra något annat än det hon har sagt, för de var rädda att hon skulle komma igen och hemsöka dem. I hindsight så kände de säkert att de kunde ha skitit i att göra den här vansinnesfärden till kyrkan. För Maria Magdalena Eurenia spökar ändå på Rodga. Den mest hemsökta platsen på Rodga, du har varit där. Mm. Har du varit här på vid graven?
Mm. Var det spökigt? Det var det.
Mm. För ja, det graven där de ligger är den mest hemsökta platsen. Och det finns lite olika historier då om spökeriet på Rodga. Det mest givna är ju då såklart att Maria Magdalena själv, hon kliver upp ur sin grav, går längs sjön på ägorna, eventuellt för att träffa någon av sina äkta män då, som också ligger begravda där och som också troligtvis spökar där. Det kan man ju bara tänka sig att de gör. Om man ser henne när hon har gråa kläder så vet man att det är riktigt illa, för att den som då har sett henne i gråa kläder kan vänta sig olycka liksom i livet.
Hade hon gråa?
Nej.
Hon bara regnbågens färger.
Hon var pride. Man har då varit rädd för att säga hennes namn, för att om man gör det så visar hon sig. Så när man talar om
Men
henne,
Anna, du har ju sagt det flera gånger.
Jag vet. Du... Jag känner mig... Hon kommer komma till dig. Jag kommer skicka henne rakt till ditt rum.
Så taskigt. Nej. Jag är här utan min familj. Det är ingen som skyddar mig.
Jag skickar du har ju Oscar Ian. Också. Jag tar Ian, du tar Oscar. Eller? Jag vet inte. Man kan inte uttala hennes namn. Så man säger bara hon. För att undvika att hon ska dyka upp då. Och utöver då Maria Magdalena spöke så har man även sett en spökbil som sägs då locka ut andra bilar i en sjö på området. Spökbilens ambition, eller spöket i bilen.
Det är så kul att det är en ambitiös.
Det den vill, spökbilen, är då att få andra bilar att följa efter dens lyktor rakt ut i sjön. För när den kommer i en kurva så följer den inte kurvan utan kör liksom rakt fram och landar då i sjön.
Det var, jag tror det var mer effektfullt om man hade kallat det för så droska. Alltså jag får verkligen typ en så
okay.
taxibil framför mig. Alltså modern.
Ja, jag vet.
Du vet en så Kia.
Det är en hybrid. Den låter ingenting.
Det är skitläskigt.
Okej, men så det är i alla fall en. Ja. Precis. Det låter
så hon spökar, går runt.
Spökbilen vet, den kan ju som du säger inte hänga så mycket ihop med Maria Magdalena än att hon kanske bara har kallat dit andra spöken.
Men kanske var den här ilfarten.
I bilen. 1817.
Nej, men jag menar, någon slags, och något åkte med, det var inte bara att de puttade en.
Det var väl en... Men det är en spökbil. Det bara är så. Och det sägs också då att om man går x antal varv runt hennes, Jakobs och Kristians grav så öppnas den för den som har gått runt och så blir man erbjuden på middag där. Nej?
Vad på riktigt? Middag?
Ja.
Och det var någon serverad för sjuk skit.
Spökpudding? Yeah, I don't know. Okej, och så sista då. Och det här är faktiskt sorgligt. Det är liksom hemsk historia bakom det här spöket. Jag vet heller inte hur sant det här är. För att, men det sägs då.
Eller också det är spökhistorier. Jag tror inte vi behöver fact-checka spökhistorierna. Det börjar med att hennes pappa typ påstår sig ha åkt en kvast i Blåkulla. I think we're good. Vi är post-truth.
Jag menar liksom. Mer... Jag menade mer sanningshalten bakom spökhistorien. Det var det jag menade.
Yeah.
Men okej. Okay. Så här är det. Det är ju sorgligt. Det är därför jag liksom inte ville att du skulle bli så skrattigt inför. För det här är faktiskt sorgligt.
Hörrni.
Det är att man hör ett barn skrika i natten. Det sägs då att Maria Magdalenas dotter blev gravid med en kille som arbetade på gården. Och det var ju såklart helt otänkbart. Så som straff då för dottern så blev hon inmurad i en vägg på gården. Och barnet då, som tyvärr inte heller överlevde efter födseln, hörs då skrika på Rodga säteri än i dag.
Det var det jävligaste. Men också...
Åk inte till Rodga säteri, people.
Verkligen.
Just telling you.
Eller,
ghost, ghost, ghost.
Vi åker dit ikväll.
Vilka ska med?
en grej bara. Ja. Är det inte så sjukt att ett helt vanligt straff förr i tiden var att stoppa någon i en vägg?
Jag vet, det är så jävla. Det var ju lite spök då.
Det var lite spök. När vi kommer tillbaka kommer det vara ospök.
Ja.
Men förhoppningsvis ganska...
Det kommer vara så spännande.
Jag hoppas det.
Jag vet det.
Jag kommer göra mitt bästa. Tack till Anna, det var underbart!
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Det är ju alltså jag som ska liksom ta hand om den här halvan av showen som vi... Absolut inte gillar att kalla det här. Och då kommer vi röra oss bort från Norrköping.
Tyvärr.
Ja, jag vet. Om ni minns så har ni väldigt få gamla intressanta brott. Som har...
Men vad mycket som har hänt i världen.
Verkligen, verkligen. Det här är ett väldigt... jag bara kör.
Okay? Det är så spännande, jag är så spänd.
Ja. Börjar vi på den här frågan. Har du sett Citizen Kane?
Nej.
Det är den sämsta öppningen på en historia någonsin.
Nej,
har du sett Citizen Kane? Känns som att så många killar har, som jag har dejtat, har frågat om det.
Du, precis. Mm.
Jag,
har du sett den?
Alltså jag läste väl absolut någon sån filmkunskap på gymnasiet, så kanske jag såg den. Den handlar ju typ om en riking som är kär i en kälke. Alltså det är det. Spoiler alert! Nej, men Orson Welles då, som gjorde den filmen, han baserade huvudkaraktären Charles Foster Kane på en människa från verkligheten som hette William Randolph Hearst. Mm. Jag vet inte vad han hade för relation till kälkar. Han kanske Nej. Älskade en pulka med. Jag vet inte, men det jag vet är att han var en riktig riking.
Yeah.
William ärvde en San Francisco-tidning av sin senator till pappa och byggde därifrån vad som skulle bli USAs vid den här tiden då största mediebolag.
Ja. Han var dåtidens Murdoch.
Ja, men ja, exakt så. Alltså han var god för typ 2 miljarder i dåtidens pengar.
Och då vet vi vad 3,7 miljoner kronor var. 1800.
Och det här är 2 miljarder dollar kanske.
You do the math.
Det är typ 30 miljarder.
Ja, det är väldigt mycket pengar.
I did the math. Ja, exakt. Han är alltså vad jag skulle vilja kalla för pisserik.
Ja.
Och de pengarna har han gjort på typ så, alltså deras grejer är så här, lite så tabloidiga nyheter. Alltså det är typ lite så, inte ren skvallerpress men liksom hårdragna rubriker,
ja.
Om du fattar.
You will never know what happened next.
Verkligen. William fick 5 söner tillsammans med sin fru Millicent. Den fjärde av dem fick namnet Randolph. Och han fick i sin tur 5 döttrar tillsammans med sin fru Catherine. Den tredje dottern fick...
Va? Det var väldigt många barn. Det var för många steg. Okej, vi är på barnbarnen här.
Precis, det här är barnbarnen. Och den tredje dottern då fick namnet Patricia Hearst. Och det är henne. Och hennes ganska så otroliga historia som jag ska berätta om idag. Patricia då, kallad Patty av sin familj, föddes den 20 februari 54 och växer uppenbarligen upp i en väldigt bekväm miljö.
Mm.
Hon är väldigt så omedveten om sin familjs pengasituation. Vilket jag tänker är ett tecken på att man har en del pengar.
Ja. Och gott är tydligen mitt nya sätt att säga att folk de har det gott.
Mm. Alltså både jättemycket pengar i Hearst-familjen och de har också jättemycket politisk makt för att hennes farfar har typ gett sig in i politiken. Bla 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 bla, sånt som de gör.
Yeah.
Men han är också den sortens riking som inte litar på sina barns förmåga att ta hand om pengar.
Joakim von Anka.
Har han barn?
Han har en brorson.
Som han inte litar på det minsta.
Och 3 knattar.
Nej, men han gör inte så att han typ så slänger arv på dem eller ger dem massa pengar. Så det är inte det typ att så här, ja, hans pappa är rik för 2 miljarder dollar, men
de är vanligt rika typ.
De är vanligt jätterika, ja, om du tänker. Hans pappa har ett slott.
Ja, nej, alltså det, precis, alltså. De är men vanligt.
Men och han har också en liten tidning av sin pappa.
Ja.
Patricias pappa alltså. Patricias farfar.
Mm.
The San Francisco Examiner. Så han får liksom den att ta hand om. Och familjen bor då i det superfancy området Hillsborough. Som ligger strax söder om San Francisco. Patty växer upp i en konservativ miljö. Hon är dock inte Guds bästa barn själv. Bland annat så säger hon vid ett tillfälle till en nunna. Hon går i en sån nunnaskola. Yeah. Att go to hell.
Ooh.
Vilket så här, inte är så grovt i allmänhet tycker jag. Men när man säger det till en nunna.
Det är det grövsta
man kan säga till en nunna.
Dit vill hon inte.
Nej, det, och dit tänker hon inte bege sig. Man behöver inte köra henne i ilfart till prästen.
Nej, du. Men de delar samma önskan.
Ja, det
att inte komma till helvete.
Det gör de verkligen. Mm. Men i allmänhet då så är Patty lite av en rebell. Med betoning på lite. Alltså hon är typ lite liberal. Som 16-åring så går Patricia på Crystal Springs School for Girls. Och där kommer hon att träffa sin framtida fästman. Gulligt. Hon går...
Hon gick på en tjejskola.
Ja, precis. Till hennes lärare.
Ja! No.
Han heter en sak som låter så jävla mycket som
en lärare.
Liksom, no, men en lärare som blir ihop med en elev.
Gud vad spännande, vad heter han?
Steven Weed.
Ja. Yeah.
Och det är inte... Jag vet inte.
You can blame him. Ja.
We can blame him.
Ja, jo. Men inte fanns namn.
We're gonna.
Inte fanns namn.
Nej, det är verkligen sant.
Det får man blame his
parents.
Han
var hennes mattelärare. Hon var då 16. Han var 23. Så han var ju en ung mattelärare.
But still.
Nej, det är ju...
Men man minns ju när det var så unga.
Nej!
Lärare. Jo, vilka minns de unga lärarvikarierna? Nej, ingen.
Ja. Kolla!
Ja, bra, tack! Inte helt ensamma, vi har varandra.
Och här kommer bildspelet unga lärarvikarier, Anna minns.
Jonas, alla gympalärare.
Det är inte konstigt att hon som 16-åring typ har en crush på sin lärare.
Nej,
det är inte konstigt.
Det är konstigt att han har det på henne.
Det är ju äckligt.
Det är inte fel på oss, det var fel på dem. Mm. Som kanske inte hade crush på oss. Jag vet inte heller om det gäller. Den här podden handlar inte om mig. Den handlar om Patty Hearst. Japp, nu kör vi.
Okej.
Det här är en annan podd.
Där ni två hanterar era trauman.
Terapitimmen.
Ja. Tre år senare deklarerar paret sin förlovning. Okay. Eller typ två år. Två och tre. Patricia är alltså 19 själv nu och Steven är då 26. Och jag har deras förlovningsbild.
Oh.
Den är tagen i Pattys föräldrahem mot typ andra halvan av 73. Mm. Och hennes mamma...
Spänd på stilen.
Mm. Så hennes mamma är typ rasande för att hon tycker att han är liksom... Alltså hon tycker typ att han är en sån slusk.
Mm.
Här har vi honom. Hon tycker att det är för jävligt att han har mustasch. Han har tydligt, man ser inte det, men han har tydligen jeans på sig med. Och när han kommer in i huset för att ta den här bilen, då har han ingen slips på sig, för han går ut och hämtar i bilen.
Ah, okay.
Han ser ju inte ut som en ung lärare. Han ser ju
men
ut som
en... Men är inte det en sån grej när man är en lärare? Ja, men är det inte så när man är en ung lärare att man bara, jag slänger på mig mustaschen så jag add 10 years.
Är det inte också så här alla såg ut vid den här tiden, att jag alla som var det. Typ så, de var 12 men såg ut som 47 typ.
Och hon har den gulligaste luggen.
Hon är så gullig. Ja. Hon är verkligen jättegullig.
Men vet du, kan det ha varit att hon tyckte han var en slusk för att han var hennes lärare?
Ja, nej, absolut också det. Ja. Men det verkar som att mustaschen är det värsta.
Okej.
Okay. Så den här bilden tas och publiceras i eventuellt San Francisco Examiner, alltså den här tidningen som de äger, lite oklart. Hur som helst. De bor då vid den här tiden.
De två.
Typ tidigt 74, sent 73, någonting. Tillsammans i Berkeley i Kalifornien för att studera. Och Patty pluggar då konsthistoria på Berkeley universitetet. Och en anledning att Patricia blev kär i Steven Weed var att han var liberal. Alltså han var en helt annan typ av person än vad hennes konservativa föräldrar var.
Mm.
Och hon förväntade sig nog då att deras liv kanske skulle vara lite mer som det var här i Norrköping på 1700-talet. Lite mer jämställt.
Just det.
Som så många andra framåttänkande män så gällde samhällsförändringen förstås inte i det egna hemmet.
Nej.
Utan där förväntades hon ändå, 19 år gammal, var typ en liten fru. Hon tyckte att deras liv var ganska tråkigt. Hon är som en fru in all the chores, om man säger. Steven dock, han tycker att det är toppen. Han skriver senare så här i sin bok som handlar om det som kommer hända sen. Det här är hans ord om deras relation. Återigen, hon är alltså 19 år gammal, pluggar på universitetet. Pleasantly routinized with our studies, movies on weekends, laundromat and grocery runs.
Mm, party.
Man bara, vi har ett toppen. Vi tvättar så ofta. Den 4 februari 1974 var en kväll som vilken annan i Weedhurst-hushållet. Paret sitter i soffan och kollar på tv när det knackar på dörren. Steven öppnar och utanför står en kvinna som verkar superstressad. Hon berättar att hon råkat köra in i en bil i liksom garaget eller parkeringsplatsen där de bor helt enkelt. Hon vet inte vems bil det är, men hon har kört på någons bil och måste typ göra någonting med det. Så. Patty blir skitsur. Hon är så här, hur såg bilen ut? För hon försöker ta reda på om det är hennes bil helt enkelt. Rimligt. Men kvinnan är typ så här, jag vet inte, det var mörkt. Så Patricia vänder sig om.
Den hade fyra hjul.
Och ratt. Men så Patricia vänder sig om och typ är så här, jag ska bara hämta lite papper och så får du skriva ner dina uppgifter. Typ. När hon gör det så stormar plötsligt två män med vapen in i lägenheten.
Vilka vapen? Alltså...
Pilbåge.
Ja, typ, eller? Hov.
Kaststjärna.
Sådana nunchucks.
Fan vad det känns som Steven Weed har nunchucks.
I do karate on the weekends and then I do laundromat.
Nej, de har skjutvapen.
Okej.
Okay. Mm. Plötsligt är kvinnan också beväpnad. Och de här tre då börjar skrika om att så här, ni måste öppna kassaskåpet. Typ. Men Patricia och Steven är vanliga människor. De har inget kassaskåp hemma i sitt studenthem. Liksom. Även om hennes familj är rik. Patricia vänder sig mot Steven. Försöker typ kommunicera med sin blick. Så här, gör någonting. Och han tar då chansen. Han kastar sig fram mot en av männen. Och liksom hamnar i ett slagsmål med dem. Men han slår snart till liksom marken och de misshandlar honom. Och han skriker så han bara, typ, ta vad ni vill. Typ. Alltså han har förstått att så här, det här är ett rån. Liksom. Ta vad ni vill i lägenheten, bara ni lämnar oss. Typ. Men sen händer något. För Steven får plötsligt en öppning och springer därifrån.
Alltså jävlar vad man hade blivit arg, eller? kastat kaststjärnan efter honom.
Alltså.
Och då vet man att skilsmässan är när de blir lämnad i en kvinna.
Han lämnar sin 19-åriga fästmö ensam kvar i deras lägenhet.
Ta vad vill, ta min fru!
Verkligen! Tre främlingar med vapen. Och snart då så släpar de ut Patty från lägenheten. De kastar in henne i en bagagelucka, stänger och kör iväg bilen. De, på vägen därifrån så typ skjuter de med vapen ut genom fönstret. Men det är, och det typ väcker uppmärksamhet hos grannarna och även att de typ har skrikit. Liksom. Så att grannar typ kommer ut och typ hör Patty liksom försöka typ göra oljud i bagageluckan. Men det är då för sent. Patricia Hearst har blivit kidnappad. När bilen väl stannar leds hon med ögonbindel på sig in i en lägenhet. Där placeras hon i ett litet, litet utrymme och får typ till en början panik. För att hon har nyss hört om en kvinna som blev kidnappad och alltså levande begravd.
Nej.
Så hon tror att de är på väg att lägga henne i någon slags låda. Typ. Så hon typ är där inne och bara skriker. Hon har en munkavel, men liksom så bankar. Typ. Och till slut så är det någon som bara knackar på och bara, det är en garderob!
Hade det lugnat eller? Jag vet inte, men det är fortfarande
man är fortfarande kidnappad.
Ja.
Men jag tror att det lugnar något lite grann i alla fall. Även om det förstås är en fruktansvärd situation på alla sätt. Hon är liksom livrädd och har ingen aning om vilka som har tagit henne och vad deras motiv är. Men det kommer hon snart bli varse. I två dagar hör familjen inte ett knyst från Patricia. De har ingen aning om vad som har hänt. Men så händer något. För till en radiostation levereras ett inspelat meddelande där hon riktar sig till sina föräldrar och säger: Mom, Dad, I'm okay. I'm with a combat unit with automatic weapons and these people aren't just a bunch of nuts. I want to get out of here, but the only way I'm going to do it is if we do it their way. Och samtidigt så levereras ett meddelande från kidnapparna själva. Som deklarerar att de ser på Patricia Hearst som krigsfånge. Medlandet avslutas med: Death to the fascist insect that preys upon the life of the people. Det här är en grupp som gillar att make a statement. För det kommer då från den vänstermilitanta gruppen The Symbionese Liberation Army, eller SLA. Och de har då ett krav som är att deras fängslade medlemmar Russell Little och Joseph Ramiro ska släppas i utbyte mot Patricia. Mm-hmm. Men vilka är då The Symbionese Liberation Army? Jo, det här är ju en period av liksom politiskt tumult i USA. Medborgarrättsrörelsen och protesterna mot Vietnamkriget har pågått ett tag. Och det finns sjukt många liksom aktivistiska grupper som blir allt mer frustrerade för att utvecklingen i samhället går sjukt långsamt. Och det är typ en ganska våldsam tid från både poliser och typ aktivister. Och Berkeley, där de ju är verkligen så politiskt och aktivistiskt epicenter för den här typen av engagemang. SLA står med ena foten i Berkeleys aktivistiska grupper och andra i programorganisationer som jobbar för intagnas rättigheter i Kaliforniens fängelser. Och en som deltar i den typen av program som alltså är intagen är en man som heter Donald DeFries. Han lämnade sin familj och sin våldsamma pappa som tonåring och började tidigt begå brott för att överleva. Han har liksom åkt in och ut i fängelse under hela sin uppväxt. Och i början av 70-talet så sitter han på den helt absurda domen 5 år till livstid.
Men alltså, nej.
Alltså välj.
Alltså, och bara...
Nej, men kan du förstå att ha ett sånt som är så här, alltså jag kan ju vara, om man släpps ut på så på parole, kanske man sitter i typ 2-3 år, eller så kommer man sitta för alltid. Ja, jag förstår att han blev lite frustrerad. Han började då intressera sig för politik och typ engagera sig i de här olika liksom, organisationerna. Så där. Han blir någon slags ledare i stalt i en sån grupp. Och i mars 1973 så rymmer han från Soledad-fängelset i Kalifornien och möter upp då med några som han har träffat i fängelset. De är aktivister från Berkeley och också typ några andra intagna. De är liksom en kombination. De är alla sugna på radikal förändring av samhället och vill vara med och driva revolutionen under Donalds ledning. De vill inte gå med i en annan grupp. Till exempel tycker Donald att svarta pantrarna, de är alldeles för mesiga.
Ja.
Han vill ha en grupp som är lite mer framåt.
Okay.
Tillsammans med sin tjej Patricia Soltysik och deras vän Nancy Ling Perry brainstormade de fram gruppens identitet och även dess namn då. Mm. The Symbionese Liberation Army. Vad känner du?
Alltså typ att jag inte alls fattar vad de vill.
Nej.
Så känner
det jag. Låter ju som ett land.
Ja.
Det låter ju som att man bara, jag har missat den här nationen. Symbionesien. Det är ju liksom, det är ju meningen att det ska låta. The Symbionese Liberation Army. Det är så kul att tänka den brainstorm-sektionen tycker jag. Du och jag har precis varit på konferens.
Ja, nej.
Popcorn. Man brainstormar.
Popcorn.
Popcorn style.
Ja.
Men så landar de då i det här. Det är absolut ett hittepåord.
Ja. Alltså, det betyder ingenting.
Nej, symbios. Alltså, men ja, exakt. Symbios är ju ett ord.
Ett ord, absolut.
Så. Symbionis. Är det inte?
Jag har inte hört det.
Nej, men det är inte. Nej. Det är inget ord. Utan det är ett hittepåord som ska då låta som ett land. Men
det är ett namn helt enkelt.
Men det hintar om symbios. Mm. Och det är för att de ska liksom slåss för ett gäng symbios. De ska slåss för en, liksom, en symbios av frågor. Antirasism, leninism, marxism, feminism, antikapitalism, a lot of the isms ska de liksom stå upp för. Och det är symbiosen. Symbionesen. Ja, det är inte så klart. De skaffar sig en riktigt cool logga. Det är en sjuhövdad orm typ.
Coolt.
Ska vi helt ärligt, den ser ganska cool ut. De skaffar sig också coola smeknamn. Mm. Donald kallas för General Field Marshal Cinque Emptume. Cinque ska jag säga är, han har typ tagit det från en man som ledde ett så, liksom uppror på typ slavskeppet Lamistad.
Okay, så han, men ja, det blir för mycket liksom.
General Field Marshal Cinque Emptume.
Men det är som man tror att allting, om man gör en sallad där man har i allt gott så tror man att det blir gott och så blir det äckligt.
Men där ska jag se hela hans titel då. General Field Marshal Cinque Emptume of the Symbionese Liberation Army.
För mycket. För mycket för vad gott.
Ja. Skala bort någonting. Patricia kallas för Miss Moon.
Coolt.
Nancy kallas för Faiza. Och snart samlar de också flera andra medlemmar runt sig. De blir typ 12-13 stycken. Bland annat Willy Wolf.
Det var coolt. Behövde han byta namn eller?
Han kallas för Cujo.
Också coolt.
Paret Emily och William Harris. Han kallas för General Teco. Och hon från Jolanda. Alltså, det är lite olika.
Ja, jag håller med.
Angela Atwood kallas för General Jelena.
Coolt.
Och så tidigare nämna Russell Little, som jag pratade om innan. Han heter Osi. Joseph Ramiro, stackaren. Han får bara smeknamnet ett bo.
De är kompisar sedan innan.
Många av de här har, några av dem har suttit inne och träffat Donald Trump där. Men många av de här är liksom så, de är typ liksom aktivister från Berkeley som har deltagit i olika så organisationer i typ fängelser. Liksom. Ja. Det beskrivs någonstans som att några av de här liksom vita aktivisterna åkte till fängelser för att liksom lära svarta intagna om så afroamerikansk kultur. Ja. Man bara, åh nej! För är vi så pinsamma vita personer? Den 6 november 1973 är SLA redo att genomföra sin första attack. Och det är en fruktansvärd attack. De har bestämt sig för att de ska döda Marcus Foster. Det är alltså USAs första svarta skolchef. Han jobbar i Oakland-distriktet och SLA menar att han har fascistiska tendenser.
Okay.
Han gör lite olika fascistiska saker. Det verkar som att de har missuppfattat lite grann. Och de tänker då att de kommer göra ett sjukt stort statement i den här rörelsen. Alltså i den här liksom
symbiosen.
Stora gäng, alltså liksom stora gruppen av aktivistiska grupper. Om de då mördar honom, helt enkelt. Så Cinque, alltså Donald, Miss Moon och Fahisa, de ligger i bakhåll när Marcus Foster och hans kollega Robert Blackburn lämnar ett skolmöte i Oakland. Och så skjuter de mot duon med runda efter runda av cyaniddoppade kulor.
Och det var grovt.
Jag vet. Och Robert överlever, men Marcus dör liksom på platsen. SLA tror typ att de ska få jättestor respekt av det här.
Mm.
Det är bara det att
det får de inte.
Nej, alltså de går ut och tar på sig det här och alla bara, är ni helt dumma i huvudet typ? Mm. Varför har ni mördat USAs första svarta typ skolchef liksom? Så att typ bland annat svarta panterna, men också typ andra medborgarrättsrörelser går ut och är så här, nej det här är vi, det tycker vi är skit liksom. Bara, varför har de gjort det här typ? Så de får, alltså man vill inte säga dåligt rykte, men verkligen att folk bara är så här, vad fan typ, vad är ni för idioter liksom? Så alla hatar SLA från start. De bestämmer sig för att nästa aktion ska vara mindre blodig. Kidnappning blir bra. I en tidning ser de förlovningsförkunnandet för Patty och Steven. Så den här bilden, det är den de ser och ser typ så. Patty, Miss Hurst is engaged typ. Och de bara, ah, en Hurst här på hemmaplan i Berkeley. Henne ska vi ha.
Yep.
Som sagt, det är så då Russell Little och Joseph Ramiro som sitter häktade för mordet på Marcus Foster. Och här blir det lite snurrigt för... Som jag precis sa så verkar det som alla källor säger att det var Cinque, Miss Moon och Fahisa som sköt dem. Men de grips av en slump typ för att polisen stoppar deras bil och hittar typ mordvapnet. Så de liksom häktas för det här mordet som de inte har begått. Liksom. Och att de då ska frisläppas blir gruppens första lösenkrav. Och deras andra stora misslyckande. För polisen är helt ointresserad av det. Och SLA kommer då med nya krav. De kraven är av Nobel-karaktär. De kräver att familjen Hurst ska ge mat till de som inte har mat. Alltså ett storskaligt välgörenhetsinitiativ som ska ge livsmedel till ett värde om $70 per ekonomiskt utsatt familj i Kalifornien. Mm. Det bor många i Kalifornien. Tyvärr också jättemånga som typ har det jättetufft. Typ. SLAs krav innebär en kostnad om $400 miljoner. Med dåtidens pengar. Och det är kanske typ inte så mycket om man har 2-3 miljarder. Nej. Men det har ju inte Patricias pappa.
Nej.
För hans pappa har ju låst in alla hans pengar i en fond. Mm. Som en styrelse har hand om. Mm. För att hans söner inte bara ska kunna gå in och talla så fort han har liksom begravts. Typ. Så pappa Randolph, han har absolut inte tillgång till $400 miljoner. Han lyckas skrapa ihop futtiga 2 miljoner.
Oj.
Det är inte bra. Då slänger han in egna pengar och får pengar därifrån. Typ. Det är ju skitmycket pengar.
Ja.
Men väldigt mycket mindre än 400 miljoner.
Väldigt mycket mindre.
Alltså, det vet till och med jag som är så dålig på matte. Men familjen Hurst slänger ihop ett matdistributionsprogram. Mm-hmm. För att få tillbaka Patty. Som så många andra underskattar de värdet av en riktigt bra projektledare.
Ja.
Och det säger jag inte bara för att både du och jag har projektledartrenser. Det är superdåligt organiserat.
Okay.
Det här liksom utdelningen. Det urartar i totalt kaos. Och i ett meddelande till sin pappa, alltså ett sånt officiellt meddelande som de typ lämnar på en radiostation, så säger Patricia så här till sin pappa. I've been hearing reports about the food program. So far it sounds like you and your advisors have managed to turn it into a real disaster. Vilket också är så
hårt.
Taskigt.
Ja, man bara
roastar sin pappa när han försöker, liksom,
han försöker hjälpa dig.
Han försöker feed the hungry och fria sin dotter. Och hon bara, det var ju lite av ett haveri. Vilket det var, men ändå. För hon får alltså då höra saker från media och från sina kidnappare om liksom vad som händer i hennes kidnappningsfall. Ledaren Cinque är den som oftast håller låda. Och han berättar för Patricia att hennes familj då bara tycker att hon är värd $2 miljoner. Trots att de har så sjukt mycket mer pengar, tänker de. Han säger att i deras ögon är pengarna värda mycket mer än deras dotter. Han sitter också utanför Patricias garderob och håller långa...
Förlåt. När du säger att hon är i en garderob...
Ja, hon är typ i en garderob jättemycket i början.
Typ som i en sån billig...
Nej, de heter inte en billig. Bokhylla.
Jag tänkte fel.
Hon sitter uppflugen. Det är liksom
en sån vanlig dörrskarrå.
Men kanske en sån liksom en liten inbyggd, det liten vet jag inte. Ja, men inte, alltså, ja.
Ja, okej. Men det är där hon är.
Det är där hon är. Alltså, typ jättelång tid. Utanför där sitter han och håller vänsterideologiska föreläsningar. Det känns inte mycket som så det... många dejter jag har gått på.
Jag måste komma ihåg vad den där möbeln heter. Garderoben på IKEA.
Pax!
Slutsålda i hela Sverige under pandemin.
För att det är så här jag tänker att det är för folk som lyssnar på våran podd. För så här gör du alltid bara, det är den där. Och så tänker jag att de skriker så där hemma.
Ja,
Pax!
Det är fel!
Pax! Nu kan ni göra det live.
Pax.
Vi uppskattar det. Pax. Ska du säga det igen? Behöver inte det.
Symbionese Liberation Army. Okej. 57 dagar efter kidnappningen kommer ett nytt meddelande från Patricia till sina föräldrar som skickar chockvågor genom USA. I have been given the choice of being released or joining the forces of the Symbionese Liberation Army and fighting for my freedom and the freedom of all oppressed people. I have chosen to stay and fight. I have been given the name, här kommer hennes smeknamn, Tanya. Ja. Ni tror att det är dåligt, men det är after a comrade who fought alongside Che in Bolivia. Mm-hmm. Bara några dagar senare kliver arvtagerskan Patricia Hearst in på en bank i San Francisco. Hon bär vapen och identifierar sig som Patty Hearst. Alltså hon klargör fall att hon är Patty Hearst. Mm. Men sen skriker hon, I'm Tanya. Up, up, up. Against the wall, motherfuckers.
Det lät som att du har rånat en bank. Det kom så naturligt.
Men var det inte bara att motherfuckers rann av tungan? Så säger man inte lätt skitäckligt. I tumultet som utbryter, så under det här rånet så skjuter SLA-medlemmar mot två kunder som skadas men överlever. Gruppen får med sig $10,000 från rånet. Patricia har alltså bytt sida. Hon är nu med i terrorgruppen som kidnappat henne. Och banken hon just varit med och rånat har de valt för att där finns det övervakningskameror. Och de vill försäkra sig om att hela världen vet att Patty Hearst har gått med i SLA. Mm. Men det här är liksom typ så 2 månader efter hon kidnappades. Och då var hon typ en så förlovad arvtagerska. Steven Weed och henne, de var på The Laundromat varje dag. Och nu är vi i det här. Och 2 personer skjuts under det här bankrånet.
Helt sjukt.
Vilken karaktärsutveckling. Mm. Alltså på ett dåligt sätt. Efter det här så tar Patricia avstånd från sina föräldrar, sin familj, sin bakgrund. Hon fördömer sina bourgeois-föräldrars kapitalistiska brott mot mänskligheten. Hon börjar kalla Steven Weed för ex-fiancé.
Harsh.
Hon säger också att han har varit a sexist pig sedan hon kidnappades. Och sen tillägger hon, det var han nog alltid.
Oj.
Du behöver inte göra slut på det sättet tycker jag. Alltså även om han verkar sopig. Han verkar ju mer än sopig vill jag vara tydlig med. Hon lever nu helt integrerat med SLA. Och när de liksom drar från safe house till safe house och funderar på vad nästa drag ska bli, så har de så här, polisen hack i häl med världens uppmärksamhet. Mm. Och snart kommer de då få ännu mer uppmärksamhet. En dryg månad efter bankrånet är Patricia med Emily och Bill Harris på en inköpsrunda. För man måste ändå ut och handla även om man är en terrororganisation. Patricia är
jag tänker att de går i en sån stor Costco typ och bara toapapper.
Vad tänker du mer om att de behöver?
Utöver toapapper. Ja.
Främst det faktiskt.
Jag tror mest det. Chips. Diet Coke. Jag vet inte. Det är det.
Jag försöker liksom tänka på the Symbionese will need. Baskrar.
Just det.
Ja, men de är i alla fall ute och handlar. Hon och det här paret som har de här sakerna gemensamt. Uh-huh. Patricia är så känd som får stanna i bilen. Men de är inne på en typ sportaffär. De ska typ köpa kläder som man kan sova ute i. Mm. Okej, okay, cinque. För det. Tack för den uppgiften. Där får Bill Harris syn på ett bälte. Alltså ni vet en sån ammunitionsbälte som går så här. Ah. Över så här. Ganska coolt när man är revolutionär. Han blir riktigt sugen på det. Men han tänker, kommer det kanske väcka uppmärksamhet? Om jag köper det här bältet, då kommer folk kanske känna igen mig. De är ändå superkända allihopa vid det här laget. Så han gör det enda rätta och snattar det. På vägen ut så blir han påkommen. Mm-hmm. Och butiksägaren, alltså han vill inte, jag tror att han kallar på vakten och han vill inte bli tagen för han har bärt ett vapen. Mm. Så istället då så börjar han bråka väldigt mycket med butiksägaren. Och de typ tar sig ut från butiken, men där är det så här flera som håller fast dem och det blir som tumult utbryter. Och de är på väg att typ bli tagna. Mm. Men då så börjar det skjutas, alltså skottsalvor, mot liksom den här butiken. Mot typ skylten ovanför. Liksom. Mm. Och det är då Patricia Hearst som sitter i bilen och skjuter med automatvapen och bara pepprar typ för att de ska komma därifrån. Liksom. Och de typ lyckas ta sig därifrån. Bill och Emily Harris, de typ springer mot bilen i det här tumultet som utbryter. De liksom hoppar in i bilen, de kör iväg. Men de inser att vi måste lämna ifrån oss den här bilen. Typ. Mm. Den är också stulad. De lämnar den och stjäl en ny bil. Men när polisen hittar den så hittar de i bilen SLA-propaganda och en parkeringsbot som polisen då kopplar till det huset där alla SLA-medlemmar gömmer sig.
Nej. Så snälla.
Det är kul också. Någon måste bara, poliserna, de kan man inte bråka med. Så den 17 maj 1974 omringar ett SWAT-team hus nummer 1466 på East 54th Street i LA. De uppmanar SLA-medlemmarna att ge upp, men det gör de inte. Istället kommer skottsalvor inifrån huset som besvaras av poliserna utifrån. Livesänd tv, helt nytt. Alltså har inte funnits liksom. Nu börjar mediateam samlas runt det här huset och den här liksom.
Lägg ut!
Ja, alltså verkligen, det här är förlagen till lägg ut! Och som de la ut. Alltså för första gången någonsin så sänds liksom ett så här, breaking news. Och typ det finns, jag har hört djurklipp från det, det är typ att de bara, de är själva typ, de typ skrattar för de tycker typ att det är så fett att de bara kan filma och sen når det så alla hem i USA. Ja. Typ. Så att bilder på den här skottlossningen mellan polisen och den här terrorgruppen då, mitt i ett bostadsområde i LA, kablas ut till det amerikanska folket. Tusentals rundor avlossas från båda håll. Och polisen skjuter också så här tårgas in i huset. Och det bara pågår och pågår och pågår. Plötsligt kommer två kvinnor ut. Det är Nancy Ling Perry och Camilla Hall. De går ut och börjar skjuta mot polisen. Liksom. Och polisen skjuter då för att döda. Och de blir då de två första dödsfallen i SLA. Men det ska bli fler. För snart börjar huset brinna. Och skotten tystnar. Medlemmarna där inne är döda. Men vilka är de? För snart är då frågan på alla läppar. Är Patricia Hearst inne i huset? Vad de inte vet är att Patricia, Emily och Bill Harris gömmer sig på ett motell. De har typ åkt till, alltså i närheten av Disneyland. För de bara, för att typ smälta in med turisterna. Man bara, har ni sett det? Det ser ganska revolutionärt ut, men okej. Så från sitt motellrum så ser Patricia, Emily och Bill bilderna från skottlossningen och branden. Och de liksom kablas ut på tv. Det har så alltså fortfarande bara gått typ 3,5 månader sedan hon kidnappades. Och nu ser hon liksom både sina kidnappare och sina kamrater dö i livesänd tv. Det har eskalerat så lite grann, kan man säga. När polisen väl tar sig in i huset kan hon då konstatera att Margaret Atwood, Willie Wolf och Patricia Soltysik alla dött av antingen rökinhalering eller av svåra brännskador. Och Donald DeFries har då skjutit sig själv. Mm. Nu är alltså 6 SLA-medlemmar döda. Och det här bekräftar också typ det budskap som Cinque har liksom bankat i Patricia, som är att så här, om polisen hittar dig nu så kommer de inte rädda dig. De kommer döda dig. Mm. Hon och det här Harris-paret bestämmer sig för att fly. De typ lämnar ut ett sista meddelande och sen är det så här, det sista som världen hör från gruppen på ett års tid. För de lämnar stan, de åker österut och gömmer sig på någon gård i Pennsylvania där Bill Harris blir den nya ledaren. Han är till en jättejobbig för att han bara vill att de ska så springa runt i skogen och ha olika övningar. Men att de aldrig typ får köpa skjuta med riktiga vapen, utan de måste typ springa runt med kvastar så här. Alltså, det suger tydligen så
man
mycket
hade, man hade ju hatat att någon som inte var ledaren helt plötsligt bara, nu är jag som ledare och nu ska du ut och springa.
Han verkar typ inte som att han är lika som manipulativ och karismatisk. Nej. Typ. Nej. Att det känns som att det är i fallna lite, ska man kunna säga. De återvänder till västkusten våren 75. Och de är absolut på dekis. Mm. Så är det. Det tillkommer några medlemmar för att typ folk som är så här i det här aktivistgänget, de typ är så här sugna på att hoppa in nu när det finns martyrer typ. Men det är inte riktigt samma sak och värre ska det bli. För 1 april 1975 ska SLA återigen råna en bank. Den här gången för pengar snarare än uppmärksamhet. Patricia är inte inne på banken under rånet. Hon kör flyktbilen. Men det är någonting som liksom fruktansvärt som går snett där inne. För en 42-årig fyrabarnsmamma som är på banken för att lämna in pengar som hennes kyrka samlat in skjuts av Emily Harris under rånet och dör. Hon heter Mirna Opsal. Och typ att de så här försöker vara... Det är typ ett misstag. Mm. Men att de ändå försöker vara... Alltså, she was a bourgeois pig, typ. Mm. Man bara... Det känns som att det liksom... Ja, det är fruktansvärt, verkligen. Det dröjer ytterligare 6 månader. Men sen är då Patricias tid på flykt över. För den 18 september grips hon, paret Harris och flera andra SLA-medlemmar till slut. Det har gått 591 dagar sedan hon kidnappades. Och hon har då gått från att vara den här liksom arvtagerskan som har alla pengar i USA till att bli en vänsterterrorist som inte drar sig för att skjuta. Och det är så jävla... Alltså den radikaliseringen, att de bara stängde in henne i den där garderoben, matade henne i 2 månader, plockade ut henne och var så här ett automatvapen typ. Det är så jävla spännande. När hon grips så anger hon att hennes namn är Tanya och hennes yrke är Urban Gorilla. Hon knyter näven för kamerorna. Det är kul att knyta nävarna. Dubbel är så dumt. Hur som helst, det står alltså klart att så här, hon har liksom haft många chanser att fly under den här tiden. När rättegången mot henne drar igång, den handlar om bankrånet där hon liksom kommer ut som SLA-medlem. Mm. Och då är försvarets hållning och även hennes egen då att hon har blivit hjärntvättad av sina kidnappare. Hon trodde att hennes familj inte ville veta av henne och att hennes bästa sätt att överleva var att gå med i SLA. Vilket ju typ är intressant, för att det är ju egentligen den typ uppdaterade versionen av Stockholmssyndromet, som ju är, alltså originalversionen är typ att de blev köra i Clark typ. Men det de säger är ju typ att de bara, nej, det var vårt bästa sätt att överleva. Ja. Han kände som att han var säkrare än polisen liksom. Mm. Det är typ samma sak som hon säger, att hon är så här, ja, nej, de sa ju till mig att kommer polisen så kommer de skjuta oss. Typ. Mm. Och sen fick jag det bekräftat också. Mm. Sådär. Så att hon är så här, det blir liksom knäckfrågan typ. Var hon terrorist eller var hon ett offer? Mm. Hon företräds av kändisadvokaten F. Lee Bailey. Kommer du ihåg? Nej. Alltså han har ju... Han är ju med i O.J. Simpsons Dream Team.
Ja, okej. Okay,
okay, var det någon som bara... Woo!
Woo, what a O.J. Bara, nej, nej.
The team bakom, if it doesn't fit, you must acquit. Vilket i och för sig typ är
bra,
det bästa rimmet i krimhistorien.
Ja, det får man ge dem. Okay,
det är så himla synd att they did acquit bara. Nej, han har också företrätt typ så...
Och han är en sån kändisadvokat.
Ja, men har också, alltså, om man vill kalla det liksom, det är brett spektra kändisar. För en annan han har jobbat med är ju Albert DeSalvo, alltså The Boston Strangler. Ja. Så att jag kändis i det här fuckade rummet på något sätt. Men han är övertygad. Okay. Vi kommer vinna det här. Vem fan kommer skicka den här stackars
arvtagerska? Hon är typ 22.
Ja, typ. Ja. Alltså, det är ju så jävla sjukt att hon är. Inte kommer väl en jury skicka henne i finkan. Men det gör de.
Okay.
Hon anses skyldig och en domare fastställer straffet till 7 års fängelse. Så Amerika har liksom vänt sig mot sitt mest kända kidnappningsoffer. Ganska snart vänder dock opinionen.
Okay.
För den 18 november 1978... Då blir ju världen varse liksom smärtsamt medvetna om hur mycket skada en manipulerande ledare kan ha liksom när den vänder sig till hjärntvätt liksom, och vad det kan få folk att göra. För att över 900 människor hittas ju i Jonestown, i Guyana.
Mm.
Och det här är typ med och påverkar liksom bilden av Patty som är så här... Nu vet vi om att många typ att många mördades och tvingades till det. Men många blev ju också manipulerade av Jim Jones. Typ. Mm. Och att folk får någon slags bild av att typ, man kan göra så jävla mycket skada. Så att, efter 22 månader i fängelse så omvandlar president Carter Patricias dom. Och hon får då villkorligt. Hon börjar bygga upp sitt liv igen. Gifter om sig med en polis som jobbade med hennes säkerhet under frigivningen.
Det är det som händer.
Det är också det som är temat. Mm. Någon, man blir ihop med någon som är i närheten. Så kul att det var det som var temat. Man trodde det var det här.
Nej. Det är relationer. Det är relationer som är temat.
Det är relationspodden och det är relationer som finns nära till hans. Bra. De gift sig alltså månader efteråt och de får 2 döttrar. 1981 så släpper hon biografin Every Secret Thing och blir typ någon slags vanlig halvkändis i USA. Den 20 januari 2001, på sin allra sista dag som president, benådar president Clinton Patricia Hearst. Så hon har liksom inget record längre. Det är bara borta. Bill och Emily Harris sitter 8 år var för kidnappning av Patricia, och flera andra SLA-medlemmar döms för lite olika saker när de grips där. Men det kommer alltså dröja fram till 2003 innan någon döms för bankrånet och mordet på Myrna Opstall. Mm-hmm. De gamla, våldsamma revolutionärerna är nu helt vanliga medelålders människor. Många av dem har det bourgeois-ställt, kan man säga. De har familj, de har barn, de har karriärer. När de plötsligt då grips och typ ställs inför detta. Och det känns så spännande att de har haft så det här förflutna som har jagat dem typ jättelänge. Och så till slut så bara, it catches up to them. Emily Harris erkänner då att det var hon som höll i vapnet, som dödade Myrna Opstall. Men att skottet var ett misstag. Hon döms till 8 års fängelse. Övriga döms till mellan 14 och 4,5 års fängelse. Men idag är alla SLA-medlemmar fria. Eller ja, alla, förutom en. För att åtminstone fram till, om det är 2017, 2016 någonting, så sitter alltså fortfarande Russell Little och Joseph Ramiro, de här som dömdes för mordet på Marcus Foster.
De som var på bild ihop.
Exakt. Mm. De dömdes till livstid. Little fick resning och frikändes 81. Men Joseph Ramiro var åtminstone för typ några år sedan den enda liksom SLA-medlemmen som fortfarande satt i fängelse. Vilket är speciellt då, eftersom det verkar som att de medlemmarna har erkänt att de typ inte hade någonting för att göra. Jag vet inte. Hur som helst, nu byter vi spår. Patricia ägnar sig numera åt ett mindre revolutionärt intresse, hundutställningar.
Mysigt, vad har hon för hund?
Bland annat en fransk bulldog. Mm-hmm. Den heter Halo Ridges Cruise in the Open Sea.
Det är verkligen ett utställningsnamn. Mm.
Kallas för Tuggy. Ser du vilken fin fransk bulldog?
Och ser du här? Mm.
De dricker bubbel i kristallskål. Här är då Patricia Hearst.
I mitten.
Ja, exakt.
Eller det är 2 kvinnor i mitten. Hon här är beige.
Ja, exakt. Hon är ju inte bourgeois.
Nej.
Numera, nej, kan vi konstatera.
Nu gick han på första rum.
Han behövde gå. Han hatar inte franska bulldogs, eller? Alltså jag vet att det är problematiskt med avlingen och att de inte kan andas och hela den grejen. Och jag respekterar en man som ragequittar den skiten.
Absolut. Okej, men här är de. Okej, nu släpper vi att han gick.
Ja, nej, men alltså det var allt jag hade. Jag ville bara avsluta på en...
Karin Andrea!
Podplay, en del av